Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month.
Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hej och välkomna till Sagan om Isfolket-podden, avsnitt 2, häxjakten. Jag heter Dan och med mig har jag Anna. Hej Anna!
Hej Dan!
Nu ska vi jaga häxor! Yes!
Ja! Eller vänta,
nej.
Jaga häxor är en dålig grej.
Ja, vi ska bli jagade som häxor.
Jag vet inte om det är bättre, men hellre jagad än jag...
Än häxad.
Precis.
Vi är fortfarande inte på iTunes, så vi har inga iTunes-recensioner. Men vi har blivit, vi har fått jättemycket bra feedback har vi fått på Facebook och YouTube. Och vi har blivit recenserade på The Road So Far, som är en bokblogg. Kan du berätta lite om det?
Ja, det var jättekul att vi blev det. Nettan, som håller i den här bloggen, har sagt att vi är månadens podcast. Och det roliga är att hon har inte läst Sagan om Isfolket alls innan. Utan hon har lyssnat på vår podd helt för att hon tycker den verkar rolig. Och ja, hon har lyssnat och tycker att den verkar jättebra. Hon skriver, oavsett om man är fan eller inte, så är det en mycket underhållande podcast med en författare, en värld och en bokserie. Och visst blir man lite sugen på att läsa. Och det är på riktigt de finaste ord jag tycker att vår podd kan få.
Ja, det var jättebra. Vi fick också lite synpunkter på ljudet och vi tror att vi har fixat det nu då. Så att om ni tycker att ljudet är konstigt, så säg till. Ja, då börjar vi då. Isfolkets dal.
Ja, Isfolkets dal. Några år efter det att Silje födde sin lilla dotter Liv Hanna så hittar vi familjen igen.
Ja, ute på sjön.
Tängel, Silje, Dag, Sol och Liv.
Och vilken domedagsstämning det är.
Ja, fast ja, domedagsstämning, det är fint. De ror ute på sjön,
ja,
och fiskar.
Först är det ingen domedagsstämning, men den kommer ganska strax.
Den kommer rätt snart. Man vaggas liksom in i någon slags trygghet, för det är så pittoreskt där. Liksom, de är ute på sjön, de fiskar, de drar i land båten. Vi får reda på att Silje verkligen suger på att sy. För man beskriver de här kläderna de har på sig, man inser att nej, det är inte så vettigt. Hon är inte bra på hushållssysslor, som det har konstaterat i bok nummer 1.
Det framgår ganska tydligt.
Så det börjar väldigt pittoreskt och trevligt och bra.
Ja, de stackars barnen har blivit kallade lösungar. Men ja, familjen håller ihop och de får höra sitt ursprung.
Dag får reda på att han, ja, inte att han hittades utan att hans riktiga mamma inte kunde ta hand om honom. Sol får reda på att hon är Tengels systerdotter. Det är liksom en tajt liten familj vi möter ändå.
Väldigt tajt, och man får också uppleva den här längtan ut ur dalen då. Men det är förstås för farligt att lämna dalen. Men titta, just där kanske man kan ta sig över om man verkligen måste.
Ja, det hade ju varit en bra idé, men vi kommer bli brända som häxor allihopa om vi kommer ut.
Läge att stanna i dalen.
Mycket bra läge att stanna i dalen. Och vi får också reda på att, ja, som ni kanske minns i bok 1, så hade Siljen väldigt, väldigt, väldigt svår förlossning. Men hon har ändå längtat lite efter barn, men inte helt. Men vi får lite hintar om att hon kanske möjligtvis är gravid igen.
Här tycker jag är väldigt bra. Vi har hört det här om hur farligt det är att föda isfolksbarn. Hon klarar sig första gången, men oj, hur ska hon kunna klara sig andra gången?
Ja, men precis. Det känns lite grann så här. Det byggs upp den, liksom den här domedagsstämningen.
Mm, det känns som hon kommer liksom gå åt där.
Det känns verkligen som hon kommer gå åt. Det är liksom det som det byggs upp för.
Men inte alls det byggs upp för. Och det är ju det är lite överraskande.
Ja, faktiskt. Mycket snygg berättarmässig grej där faktiskt.
Verkligen. Men sen också när man den här domedagsstämningen som kryper in här och någonting känns konstigt.
Mm. Tengel är rastlös. Han vet inte vad det är, men det är någonting. Får reda på att hans, vad är det så här, hans släkting Eldrid har rest ut, tagit med sig alla djuren. För att Eldrid är ju inte så, Eldrid är ju bara en vanlig människa av isfolket, så hon kan faktiskt resa ut. Och hennes man, som hon har faktiskt gift sig, ville resa ut för han ville se världen för dalen. Och de sa, men Tengel och Silinte, vill inte ni ha alla djuren? Och Tengel sa, nej, ha dem tills vi kommer ut. Vilket är ett tecken på att han faktiskt känner att det är någonting som håller på att hända. Men han vet inte riktigt vad.
Kommer Eldrid någonsin tillbaka i boken? Får de någonsin någon kontakt med henne?
Nej, hon försvinner helt och hållet.
Hon kanske kommer i bok 3.
Kanske.
För det annars är en ganska lös tråd. Så här. Ja, hon kanske vill veta om de klarar sig eller inte.
Ja, men precis. Hon var en rätt viktig karaktär i första boken. Så.
Ja, det var hon verkligen. Och eftersom vi återkommer till Benedikt och hans folk så tycker man att det också borde återkomma.
Ja, men precis. Särskilt som att de faktiskt... Ja, nu går vi händelsen lite grann i förväg. Oj. Ja, förlåt. Men, så en dag så får de besök på gården. Det är världens mest meningslösa henchman som kommer uppstämma, nämligen Grimar.
Ja, han är ingen höjdare. Men här får han visa sig lite mänsklig i alla fall. Han är hungrig.
Ja, gud, hunger gör vilken karaktär som helst djup.
Alltså, hur får Hanna och Grimar mat överhuvudtaget?
Jag vet faktiskt inte. De är ju rysligt gamla.
Ja.
Vi får reda på i den här boken att Hanna är en generation äldre än sin nevö Grimar. Det borde vara syskonbarn och sånt där. Och 2 äldre än Tengel.
Ja, och Vega var äldre än Hanna. Men hon har ju gått och dött här, kvinnan nere vid sjön.
Men Hanna och Grimar är ju jättegamla. Det är ett under att, liksom de kan, liksom att Grimar kan gå och Hanna kan ju inte röra sig, får vi reda på sen.
Ja, men kan en generation vara här? 25-30 år i alla fall. Så att,
ja, något sånt.
Hanna är 80-ish, kanske?
Ja, Grimar kanske är 60-ish.
Mm.
Och det är rätt mycket. Om man tänker på att folk inte blev så gamla på den tiden. Folk dog rätt tidigt.
Jag vill ju tro att Hanna har tvingat till sig någon slags hemtjänst från byborna. Att, ja, ni måste komma med någon ost lite då, annars förbannar jag er.
Alltså det är rätt logiskt och det låter väldigt Hanna. För jag bara så här tänker att, vad skulle de annars leva av?
Ja, och de verkar inte kunna sköta om några djur eller?
Nej. De verkar bo i sitt lilla mysiga svarta kyffe.
Vad gör de hela dagen skulle jag vilja veta. De borde ha all tid i världen att genomföra någon superond plan.
Ja, men det är väl kanske svårt att ha en superond plan för att ta över världen om man sitter insynd i den här lilla, lilla dalen.
Ja, de har redan tagit över stora bitar av dalen där ingen bor.
Ja, precis. Och ingen vill umgås med dem och de har ett... Det är en värdelös vad säger man, världshallevänlig plott de har. Bara ta över dalen, de bor i sitt hus... Får kanske mat. Ingen vill umgås med dem. Och de är sjuka.
Ja, det låter inget som det är där. Men här börjar jag nästan tycka att Tengel är lite trög. För att om Hanna säger att det är farligt för att föregå händelserna lite. Så borde man ju dra nu.
Ja, men precis. För att, liksom, med tanke på att Hanna inte har hört av sig till dem mycket på de här åren. Trots att hon ändå är liv Hannas gudmor.
Mm.
När hon säger, ni måste komma hem till mig med en gång, jag måste prata med er. För att säga att ni måste ge av nu med en gång, det är någonting som har hänt. Jag vet inte vad, men ni är fara. Jag skulle dragit på studs.
Ja, det är bara springa.
Ja, men lite så. Det tänker ni lite velig.
Det är väl också här vi får reda på att Sol springer där hela tiden.
Ja, faktiskt att hon är nere hos Hanna och får, vad ska man säga, lektioner, undervisning i häxkonst.
För andra så är Hannas stuga bara ett litet äckligt kuffe, men för Sol är det Hogwarts.
Ja, men lite så. Och då är Hanna McGonagall.
Ja, det var en snäll tolkning.
McGonagall är ändå en professor som man tycker om.
Mm.
Och Sol tycker ändå om Hanna, så att...
Ja, jag skulle nog ge Hanna en full Dumbledore här.
Är Hanna en full Dumbledore? Då är Hanna en full Dumbledore.
Och Grimar i Snape.
Nej, men jag tycker Snape är en djup karaktär.
Okej, Grimar är...
Grimar är Angus Filch, den sura vaktmästaren.
Det är förstås det han är.
Ja, men ungefär lika mycket karaktärsutveckling på 7 böcker.
All right, men nu drar de ur dalen, eller hur? Precis. Så här, nu packar de upp sina saker och sticker innan det kommer någon fara.
Nej. Det gör jag inte. Nu har jag tänkt fattat att ja, vi måste ju dra, men vi ger det några dagar så jag hinner packa ihop grejer och kanske förbereda sånt där.
Vad ska han packa?
De packar ju typ mat och grejer, kläder. Ja, det går jättelångsamt. De går typ en hel dag och lägger ihop grejerna. Med tanke på att de är urfattiga så borde det inte ta så lång tid.
Ja, ett kyrkofönster, men... några nålar, lite tyg.
Ja, Siljes dagbok.
Borde ta 5 minuter.
Faktiskt. Men de går där en hel dag och plockar och funderar. Och sen så blir det kväll, eller skymning. Och då ser barn, då kommer barnen springande och skriker att det brinner.
Aj, aj, aj.
Och det är där man då, det här är den här tanken man känner, fan, jag borde stuckit med en gång. För nu är ju det hemska här. Ja, precis. Men nu är ju det hemska här.
Ja.
Nu brinner hela dalen.
Och då är det bara att sticka och då måste man ju ta den där vägen som vi precis såg.
Mm, mellan bergstopparna, över göken. Den är inte rolig.
Det är ingen lek.
Nej, jag är lite imponerad hur snabbt de ändå nu, när de gått en hel dag och släpat med packningen, att de typ på, jag vet inte hur kort det lyckas få upp allting på hästen, de lyckas få med sig blyglasfönstret eller kyrkofönstret.
Ja, klädnader och allt möjligt.
Precis, plus solskatt.
Ja.
Det var jag imponerad av. Jag har aldrig lyckats hitta en katt när jag vill hitta en katt.
Skickligt info.
De dyker alltid upp. Ja, de är alltså vi ska åka, jag kommer sen. Och Sol hittar katten, stoppar ner i en säck och så drar vi.
Och det här leder ju förstås till en superdramatisk scen. Det blir ju jättedramatiskt här. Jag tycker att Knäckvännas plan är fantastisk ond. Gjorde man sånt här på 1500-talet? Det här är ju en massaker verkligen. De verkar ju order att döda alla.
Ja, så jag skulle vilja säga på att det här är ju knäktar som får betalt. Och de har fått sin order. Gå ut och wipa ut allt levande i den där dalen. Med ursäkten att det här är ett folk av häxor och trollkarlar och djävulspakt. De förtjänar inte att leva. Gud vill detta.
Det låter ju fruktansvärt ont för att vara 1500-tal faktiskt. Alltså det korrekta som vi ser sen borde ju vara att fånga folk och ställa dem inför häxdomstol och ha någon slags process. Men här är ju liksom etnisk rensning från första sekunden.
Ja, men precis. Och de dödar ju alla. De dödar män, kvinnor, barn. Vi liksom får en hemsk scen där de har ihjäl bygdens unga pojkar. Det är riktigt vidrigt det här.
Ja, och isfolket lyckas verkligen leverera noll motstånd. Det är, ja, med ett stort undantag då. Men då själva de här banditerna och rebellerna och allt vad det nu var, de klarar inte av någonting.
Nej, och jag skulle väl gissa på att det är för att ingen väntade att de skulle bli hittade.
Så väldigt väl genomfört anfall.
Mycket väl genomfört. Och det är ju lite, det är så otroligt sorgligt, för medan Silje och Tengel och barnen flyr så inser man hur många det är som faktiskt dör.
Ja, det är jättemörkt.
Ja, det är hur många som helst. Jag menar, alla som man på något sätt lärt känna i Folkets dal, inte så mycket, bara som man vet att det ska finnas där, de stryker ju med.
Ja, och just att vi inte får se någon scen som familjen inte ser gör det ännu mörkare, tycker jag. För då lämnas det till ens egen fantasi.
Det är riktigt mörkt. De ser liksom bara hur dalen brinner och de ser ingenting som kan påminna om liv förutom knäktarna.
Den enda karaktär som man känner till där förutom han och Grimar då är ju hövdingen kanske. Möjligtvis skulle man kunna haft en scen ur hans skildring, men det kanske skulle ha gjort det hela mindre hemskt.
Ja, jag kommer att tänka på en karaktär också till.
Vem då?
Kusken.
Ja, nej, kusken! Oh. Ja, nej, men han var ute på uppdrag. Ja, kusken klarade sig.
Jag tror han dog.
Nej, alltså. Han kom tillbaka i en egen serie. Isfolkets kusk. Han var tvungen att åka norrut så att de träffade aldrig honom igen. Men där hade han fantastiska äventyr och slutade sina dagar på Vardanger, Halvöja, i en liten stuga och hade det bra.
Ska vi säga att han gjorde det?
Ja, vi säger det.
Då säger vi det.
Ja, skönt.
Så kusken klarade sig, vi säger det. Men annars är det här ett av de partierna som är absolut mörkast, tycker jag.
Otroligt mörkt, det blir inte bättre uppe på göken direkt.
Nej, gud nej. Alltså, när jag läste den här för många år sedan tänkte jag, gå över lite isigt som att gå över lite snö. Nu säger inte att de ska ta sig över där. 2 vuxna, varav en är gravid. 3 barn, alla i småbarnsåldern, var på 1, kanske 2 år.
Ja.
Och en häst.
Ja, det är ingen lek.
Nej, det är fullkomligt vidrigt. Och så har jag också insett nu i åren att göken är inte snö, det är is.
Ja, med partier av snö som täcker stora hål man kan ramla ner i.
Oh, gud, det är jättemisär.
Ja, det är supermisär. Och det känns ganska dagsaktuellt nu med tanke på all flykt från Syrien och så vidare. Så kunde jag inte låta bli att tänka på det heller.
Nej, men det är liksom den här desperationen som driver dem. För de går ju hela natten. De vågar inte stanna. De är så rädda att de ska bli förföljda.
Ja, och det är verkligen eländigt.
Och sen också det att som jag tänkte en halv kort sekund innan jag insåg att jag bara, men varför skulle någon förfölja dem? Och så inser man att gud, det är ju de som knäckta vill åt mest faktiskt. Det är ju Tengil och Sol som faktiskt är ättlingar, äkta ättlingar av isfolket med det onda arvet.
Ja, och konstigt nog får vi en scen från knäktarnas synvinkel, men de knäktarna hade ingenting med familjen att göra, utan deras uppdrag var just Hanna och Grimar. Så att då antar man att några andra knäktar var väldigt frustrerade som hade uppdraget att fånga dem då.
Ja, men precis, som förmodligen kanske bara schabblade bort och tänkte, vi gör ingenting, för att de måste ju veta att vart Tengil och Silje bodde.
Ja, de kanske bara brände Tengil och Siljes hus och sa, vi brände upp dem.
Ja, men förmodligen, de var så här, shit, vi har kanske missat någonting, men vi orkar inte, det är typ kallt i den här dalen.
Ja, för det verkar ju som att det får ingen uppföljning sen, de blir ju inte förföljda. Vilket också är intressant, för att man väntar sig det hela tiden, men nej.
Ja, men precis, man väntar sig att de ska komma efter. Några ska komma efter dem, att de verkligen får fly liksom för livet. Men visst, de flyr för livet, men de har inget efter sig.
Nu måste vi prata om Hanna och knäktarna.
Ja, det är en så otroligt jobbig scen. Igen, Grimar får ingen cred. Alltså, Grimar är bara värdelös. Han bara säger, han dog där.
Ja, han var så en fart. Ett gupp vid dörren.
Ja, ett roadbump. Dunk, så, och så vidare till Hanna, som slutbossen faktiskt.
Mm, och knäktarna tror att hon är en dubbel H.
Vad är en dubbel H?
En harmlös Hanna.
Och de kunde ju inte haft mer fel.
Och jag gillar ju hennes agenda här, för att hon vet ju att det är kört. Hon kommer inte att klara sig i dalen själv. Så att hon har ingen anledning att ha ihjäl dem på studs. Utan det är bättre att de får lida länge.
Och det tycker jag är så imponerande, att man vet att den här gamla gumman kan knappt stå. Och hon ger allt i den här fighten mot dem. Och det är en rätt gritty fight. Och alltså det är riktigt hemskt när man läser det. Nu igen.
Ja, det är väldigt hemskt.
Ja, och sen så just att hon, det framkom att hon slogs för att de skulle kunna hinna undan Tengil och Siljebarnen.
Och det här är samma vapen hon använder som Sol senare har, eller hur?
Japp, det är dödstaggen.
Men det var några av dem som hon inte rörde, eller hur?
Nej, men jag tror att alla knäckta hade varit i kontakt med henne. Ja. Inte, några hade hållit i henne, några hade bara fått så här. Alltså, några hade fått råsop, men alla hade haft kontakt med henne.
Alltså, hon behövde inte sticka alla, utan det räckte med att de...
Men nu när du säger det, jag tror att det räckte med att hon... Jag tror hon la någon slags förbannelse över dem.
Jag kände nästan som att hon hade använt sin gadd och smittat dem med någonting.
Hon kanske hade smittat sina kläder.
Ja, och sen är frågan om de som hon rev och sådär, om de smittade de andra. Men det skulle ju kunna bli värsta epidemin. Så att det...
Ja, det tror jag inte. Men jag tror att hon måste ha gjort någonting så att det inte gick att hon stack dem. Utan det räckte med att de typ kanske, ja men, rörde vid hennes hud eller någonting.
Ja, här känns det verkligen som en skräckfilm. Att ja. Vi har de här sex knäktarna som går åt. Men man kan ju inte tycka synd om dem direkt.
Nej, särskilt inte som de faktiskt rättförklarar med att vi dödade ett helt folk. Woho, high five! Man bara, nej, ni kommer brinna i en speciell cirkel av helvetet för det ni gjort.
Och så slutar Hanna och Grimar.
Nej, Grimar var ändå inte så viktig. Men Hannas död var riktigt jobbig.
Ja, det var ju svårt för henne att ta sig över göken.
Ja, men hon visste att hon inte hade någon chans. Hon gjorde det bästa av det.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Ja, vad händer sen då för vår lilla familj?
Vår lilla familj lyckas ju ta sig ner från göken, ner från fjället, och de är ute ur Isfolkets dal, äntligen. Men de är ute på sämsta möjliga premisser. De har lite mat, de har väldigt lite kläder, filtar. Tengel har skadat foten för han gjorde någonting med den. Så att de har en halt Tengel. Och de är ute och de lever, men så mycket mer än så är det ju inte.
Nej, knappt verkligen.
Nej, och då gör ju Silje sitt stora beslut här.
Ja, är det direkt när de kommer ner till det här?
Ja, de har hållit på, de har tagit sig ner typ tror jag 2 dagar och sen beslutat sig för att nu måste jag. För att de har ont om mat, Tengels fot svullnar, barnen är hungriga. Just det, här har vi har också fått bekräftat under flykten att Silje, vi vet att Silje är gravid. Tengel har fått reda på att hon är gravid.
Oj, och Tengel är kunnig i aborter.
Ja, och han är jätteorolig, för som vi sa innan, första gången har Silje klarat sig, andra gången kommer hon klara sig. Tengel är jätteorolig för sin fru.
Och här tänker man verkligen att okej, hon kommer att klara sig, alltså han kommer inte att göra någonting och sen kommer hon att dö i födseln.
Ja, det är faktiskt det man tänker, för det är det allting pekar åt det hållet.
Men Margit är oförutsägbar när hon vill.
Mm-hmm. Mycket snyggt, man sitter på nålar.
Men när träffade de drängen?
Ja, just det, förlåt, jag går i hänsyn alldeles
för. För Tengels första mål är ju den där stugan där de träffades den här julen.
Det är det ju, och då ser de ju drängen på vägen som går och fiskar.
Det var ju en lycklig slump.
En väldigt lycklig slump, det blir ett jättekärt återseende. Men då inser de att, då berättar ju drängen att ni kan inte bo där längre, för Abalon bor fortfarande kvar på Benedikts gård. Mm-hmm. Och här får vi reda på att det inte bara varit misär i Isfolkets dal, det har varit misär utanför också, för Abalon har faktiskt gjort allvar av sitt hot och fått Benedikt slängd i fängelse.
Ja, och stackars Marie och Grete.
Ja, de små systrarna.
Det är fattigjon.
Ja, får gå runt och tigga till sig mat. Alltså det är så hemskt och hjärtat vrider sig.
Ja, jag färgade min barndom. Jag tänkte direkt på Emil Lönneberga och fattigjonen.
Ja, fattigstugan som går runt och tigger och inget snus och allting är bara hemskt.
Men det här var ju förmodligen ännu värre på 1500-talet.
Åh, gud ja. Usch. Men då inser de att de inte kan vara i den stugan. Så att då de drar sig närmare Trondheim igen. För Tengel visste någon citationstecken, något ställe där.
Ja, Tengel kom ihåg att renoveringsobjekt.
Ja, stora möjligheter för egna initiativ, typ 2 granruskor och en jordvägg.
Ja, och redigt med mögel.
Tror att inte mögelallergi var uppfunnet på den här tiden, ni tror att skulle alla dött i det.
Ja, här är det jättemörkt och då får Silje sin idé. Och berättar inte för någon, speciellt inte för Tengel.
Jag förstår inte detta! Det är helt sanslöst. Vi har fått pitchat att de har världens finaste relation. De litar på varandra, allting är bra. Okej, bortsett från att Silje inte vill berätta graviditeten. Men där är det befogat, för hon vet att Tengel kommer säga att du måste göra det med barnet, för annars dör du. Men att hon inte berättar det vad hon gör nu.
Ja, det är helt tokigt.
Ja, precis. Hon säger bara, jag ger mig av ett tag. Jag är borta så här länge. Och Tengel bara, okej.
Okay. Hej Tengel, jag fixar det här. Du behöver inte vara rädd.
Nej, men lite så. Man bara, du ska inte kommunicera om det här överhuvudtaget. Du vill inte veta var Silje går. Silje, du ska inte säga till din man och far till dina barn.
Ja, typ hur länge ska hon vara borta? Vad ska han göra? Ska han sitta där i mögliga stugan med ungarna till alla dör och svält, eller?
Ja, men precis. Och liksom, det är inget farligt. Det enda som jag tror att de tar upp är typ, ska du sälja dig själv? Nej, ja men då så.
Ja, det var det enda jag var rädd för.
Ja, precis. Never mind. Och liksom, de har ju inga pengar. Det är liksom så här, min fru är sig iväg utan pengar, utan någon mat, utan nästan ingenting stämmer. Och hon är gravid. Och hon går och jag säger att det är okej. Eller behöver jag inte fråga vart hon ska?
Och det är konstigt att han inte gör det och inte, ja, inte stoppar henne. Men sen är det också konstigt att han inte listar ut vad hon gör. För om han tänkte efter, så här, vad har hon för möjligheter? Då är det här den enda möjligheten. Och han kan ju historien, så han vet ju var Dag kommer ifrån.
Ja, och liksom de är nära Trondheim, de vet liksom det. Och han vet liksom att också att Dags riktiga mor Charlotte Maiden, att hennes mor och far, friherre och friherrinna Maiden, bor inne i Trondheim.
Men Tengel bara sitter där och leker i möglet med sina barn.
Ja, precis. Det är så här, vad hände här? Kommunikationsfail hände.
Ja, verkligen. Så dagens äktenskapstips är, tala med er maka ifall ni har en plan som ska rädda er.
Ja, det är väldigt bra om de känner till den här planen, särskilt ifall planen inte skulle funka.
Och om maken i fråga råkar vara en häxmästare som kan en massa bra saker, så kanske de också kan komma med någon slags feedback och påverka planen till det bättre. Tillbaka till Trondheim.
Ja, tillbaka till Trondheim. Silje traskar ju in i Trondheim, känner igen sig. Men det är sommar och staden är inte full av pest.
Oj, go Trondheim.
Go Trondheim, uppgraderat rejält. Och hon letar sig fram då till familjen Maidens hus. Och där träffar hon då Charlotte Maiden, som är dags riktiga mamma.
Jag undrar lite hur det funkar med den här friare grejen. Alltså, har de någon slags uppdrag i Trondheim då för danska staten? Eller? Han verkar resa massa, göra massa saker, men det verkar oklart vad friherren gör och varför är han i Trondheim. Och här, vi sätter ut random adelsmän lite här och där i Norge, så kan de hålla koll.
Ja, men det kanske var så det funkade. Ja, men satt ut lite grann, bara, men ni får, ja men lite grann sådana franska kungen på 1700-talet portionerade ut franska adelsmän i Kanada och sa, du får landa bort om du åker dit och håller koll på landet, det blir så har annetterat för massa urbefolkning.
Det kanske var en lotteri i Köpenhamn typ, ja och familjen Maiden får Trondheim, grattis! Så ni får sälja ert hus på Jylland och flytta till Trondheim, grattis!
Pestens stad och det är kallt och jävligt, hurra hurra, nej, men... Där står ju Silje och Charlotte Maiden. Och då får vi komma ihåg att Charlotte har ju inte haft det lätt under de här åren.
Nej, det har hon verkligen inte.
Nej, hon har ju ångrat och så mycket att hon satt ut Dag. Men hon tror ju att Dag är död. Eller det här barnet hon föddes.
Ja, och det brukar hända med barn man sätter ut i skogen. Så att det gör inte det.
Nej, det är en dålig grej.
Verkligen dåligt.
Så när Silje då ber för att prata med Charlotte Enrum och sen ta fram de här dagknyten han var inte i, så är det inte så konstigt att Charlotte bara svimmar pang, knall. Jag hade nog också gjort det.
Jag tycker att den här scenen kunde ha blivit så dålig, och den är verkligen inte dålig. Det här är verkligen fint spel, får man lov att säga. Att det blir väldigt trovärdigt och väldigt fint.
Ja, men det är fantastiskt. Det är fantastiskt finstämt. Det är så mycket känslor som pågår både från Siljes sida och Charlottes sida, och det är så fantastiskt beskrivet. Verkligen en av mina favoritscener.
Och ännu bättre blir det när de ska blanda in friherrinnan då, eftersom de måste göra det.
Ja, Charlotte måste ju nu krypa till korset och berätta vad som hände för massa år sedan.
Och gäller att passa på när pappa inte är hemma.
Ja, gud ja. Så att hon kryper till korset, berättar för sin mor att jag råkar bli gravid, jag födde ett barn. Jag satt ute. Och vad gör friherrinnan då?
Ja, den här reaktionen var ju ganska bra, för hon rusar ju i princip ut och Silje säger att låt henne tänka över det lite. Och sen kommer hon ju faktiskt tillbaka och har tänkt över det. Så det kändes ganska realistiskt faktiskt.
Ja, var väl bara tvungen att få tid att smälta det. Och sen visar friherrinnan ha ett hjärta av guld som är helt förstående för Charlottes situation och varför hon gjorde som hon gjorde.
Ja, hon visar sig vara en jättehärlig person.
Ja, hon är helt... Hon är en FF.
En FF?
En fantastisk friherrinna.
Ja, det får man lov att säga.
Silje berättar om vad som har hänt familjen. Och Charlotte och friherrinna Maiden tycker vi ska rädda er. Faktiskt, på riktigt.
Ja, och det här tycker jag också blir trovärdigt, just för att de har ju saker att vinna för sig själva av det. Men de får ju också lov att göra en jättegod gärning. Men just att de får ha dagen i närheten utan att behöva erkänna för någon vem man är.
Ja, men precis. Och utan att, och de kan ta det. Att de också faktiskt tar hänsyn till att Dag har faktiskt vuxit upp med en annan familj.
Ja.
Att de inte bara kan komma och storma och ta någon annanstans. De faktiskt är med om att det här måste ju tas försiktigt.
Precis, och det här, jag tror att det hade kunnat bli väldigt så här dumsnällt och fånigt. Men det blir det inte, utan det känns trovärdigt allting.
Det känns väldigt trovärdigt. Så jag är väldigt glad när de sedan sätter av på morgonen dagen efter i en fin vagn full med mat och kläder ut mot lilla gömstället där Tengel sitter i möglet.
Ja, det är en jättefin scen. Jag vet att jag tjatar om det, men det här är ju verkligen en scen jag skulle vilja se filmade. Ja, men de kommer fram dit och där sitter Tengel och leker med barnen och... Så kliver de av och pratar med dem och får se Dag och ger barnen kläder. Och det blir sån idyll, men ja, det är helt fantastiskt.
Ja, men det är så här, som säger, det blir en idyll och också en påminnelse om att livet faktiskt går vidare fast det har hänt så mycket hemskt. att det faktiskt finns lite hopp för familjen också.
Ja, jag tycker till och med det finns något djupare i den här scenen, just att det finns godhet i världen på något sätt. Efter allt det mörka så finns det människor som är beredda att öppna upp sina hjärtan och göra någonting bra.
Oh ja, och de gör det så otvunget.
Ja.
De gör det för att de verkligen vill hjälpa familjen.
Och de blir inga schablonkaraktärer heller, utan de känns bägge två, både Charlotte och hennes mamma, som väl utvecklade karaktärer.
Oh ja, två av de väldigt så här djupa karaktärerna som finns i boken, skulle jag säga. Både Charlotte sen, som har byggts på sen bok ett, men Fia-Lina Meidel som också steppar in och faktiskt är en jättefin karaktär med massa fina sidor och egenskaper.
Ja, hon utvecklades från bok ett på ett bra sätt. Och så barnens reaktion också när de får se allt det här och roliga kläder.
Ja, fina kläder. Också det som kontrast där. Det tycker jag var ett väldigt snyggt berättargrepp av Margaret. I början av boken beskriva hur otroligt, alltså riktigt fraskiga, fult sidda kläder barnen hade. För att man ska förstå hur glada de blir i den här paraddräkt när de får fram. Det är ju vem som helst, men lite extra att de faktiskt lyfter fram hur fula kläder de faktiskt har, som faktiskt knappt fyller sin funktion.
Ja, vi slipper kläder som Silja har gjort.
Hurra, hurra! Det är nog Silje glad över också.
Ja.
Ja. Sedan så blir den här överraskningen till hela familjen att de ska bege sig iväg.
Ja, och Tengel får ett jobb.
Ja, Tengel får ett jobb.
Det är så här man löser om man är arbetslös. Så det här är ett sätt.
Hitta en fri härinna och utöva någon slags läkande healing på henne.
Ja, åk till stället som är drabbat av pesten. Hitta barn, ta upp dem i fjällen, boden och...
Bästa sättet att få arbete.
Ja, ingenting annat fungerar ju för folk, så att det kanske fungerar.
Alltså, vi är nere på akutlösningarna, ska jag säga.
Precis, man måste anstränga sig om man vill ha jobb.
Japp, lite pest och lite fjäll och lite barn i skogen. Mm.
Och sen en kurs i trollkonst. Sen är det fixat. Ja, och de lyckas till och med få in och nämna Benedikt och de stackars gamla från hans gård. Och lösa det vid sidan om också.
Ja, för friherrinna Maiden, hon works her magic, får ut Benedikt ur fängelset och vräker Abalone från hennes gård så att Benedikt får tillbaka gården och de små gummorna Marie och Greta kan återvända dit.
Jag skulle vilja se dem senare hur det där gick till. Friherrinnan kommer till fängelset och säger, släpp ut honom, sätt in den där istället.
Men det här är ju en full gammal konstnär.
Ja, det här har danska staten inte råd att bekosta att han ska sitta i fängelse.
Point taken. Och släpper ut dem. Men här kommer jag faktiskt på en sak vi har glömt.
Vad har vi glömt?
Vi har glömt också att samman med Benedikt så åkte ju hela upprorsskaran in i fängelse också. Med Dyra Alf.
Nej, Dyra Alf som saga slutar här.
Ja, för han dog.
Asch. Och det var därför Norge fortsatte vara danskt.
Ja, väldigt länge. Och där sa Fia-Lina att jag tänker inte riktigt lägga mina två strån i kors och släppa upprorsmän i fängelse. Jag förstår henne. Men det hade varit kul med en längre ballad om Dyra Alfsson.
Ja, man får fästa sig alla äventyr han hade innan han hamnade i fängelse. Hemmings förräderi är ju ganska omfattande. Så han lyckas förråda hela upproret plus hela isfolket.
Ja, och han gör det bara för att rädda sitt eget usla skinn. Och här tänker jag den här lilla detaljen som måste ha slagit honom. När han förrådde hela isfolket så tänkte jag aldrig på att han hade sin familj där uppe också.
Ja, nej, han brydde sig bara om sitt eget skinn. Han var fullständigt genomrutten.
Ja, han är så otroligt. Jag har ingen sympati med honom alls just för det faktum att liksom han drog med sig så många för att rädda sitt eget skinn.
Och jag tycker kommentaren från Sol är ganska, ganska intressant. Ja, han heter Hemming, det är så han heter. Och så säger han med.
Sol är lite läskig.
Sol är väldigt läskig. Men det kommer vi tillbaka till idag.
Ja, men först, innan Sol blir läskig så har vi en läskig färd över fjällen. De färdas över skumpiga fjällpartier, smala stigar, höga dalar, djupa fjäll.
Man förstår att de har byggt tunnlar överallt i Norge.
Ja, när jag läser om det får jag lite svindel. Men de färdas jättelänge och här börjar man märka att Sol inte riktigt är som alla andra barn.
Mm, det har väl märkt ett bra tag nu i och för sig, men hon visar ja, det tydligt.
Nu börjar man märka det, riktigt enkelt när hon... Sa att de var dumma mot fröken Charlotte. Men vad gör du då, Sol? Jag dödar dem. Okej.
Okay. Det här kändes verkligen som någonting ur ett rollspel. Det är så här, sällskapet kommer till ett värdshus. Jaha, hur ska ni sova i natt? Så här, de sover i det rummet. Så här, mitt i natten kommer lönnmördare. Nej, Men så löste det.
Löste det på sitt eget lilla vis. Ja, men se till att ingen blir hotad mer. Allting är bra.
Verkligen, den slutgiltiga lösningen från Sol som vanligt.
Döda allt.
Döda allt som inte beter sig som hon vill.
Ja, och det läskar ju se att Sol fortfarande är väldigt, väldigt ung.
Ja, hon är fortfarande 7 här.
Ja, alltså jag känner en del 7-åringar. Jag kan säga att de inte vill döda folk.
Vi kanske ska räkna Sols body count här. Det här är de första hon har ihjäl, hur?
Nej.
Hade hon ihjäl någon innan?
Ja, det står att hon hade ihjäl några isfolkestad, några barn som var dumma mot andra.
Okej, hur många var de då, tror du?
Det stod att några barn.
Ja, vi ser att de var 3.
Vi ser att de var 3.
Och då har hon ihjäl 2 här. Så då är hon uppe i 5 döda redan.
5 döda. Vi får se hur mycket det slutar på innan vi är klara med det här. Ja, men efter Sols lilla lösning så kommer de fram till Gråstensholmssocken.
Åh, Gråstensholm.
Det är så fint.
Ja, det är så himla fint.
Ja, men i alla fall Gråstensholm är i alla fall Charlotte Maidens hemgift.
Ja.
Där hon ska bo. Och till den här då stora pampiga slottet ish, så hör det en liten gård som heter, som Tengil och Silje ska bo i, som på namnet Lindeallén.
Ja, den har inte riktigt fått det namnet än, utan det är bara lilla konstiga gården som Tengil och Silje inte upplever som så liten.
Nej, och det kan jag förstå med tanke på om man tänker på att de hade varit ett rum och en kammare innan.
Ja.
Och nu får de resten en sån här gammaldags bondgårdslänga med övervåning och uthus och stora åkrar.
Det här stod alltså tomt.
Ja.
Jag vill bli så rik att jag kan ha en stor gård, en kungsgård var det heter det väl, som bara står och så säger, oj, just det, jag har de här gårdarna ute på landet. Jag kanske ska åka dit och kolla.
Ja, precis, som också är inflyttningsresor.
Ja, som några anställda som liksom bara jobbar där ifall jag skulle komma dit.
Ja, precis, håller allting i ordning, städar. Det hade varit perfekt. Jag vill också ha det. Det här tycker jag är de finaste ögonblicken i boken också. Det finns många fina ögonblick, men just när Tengil på kvällen går och känner på Linda, eller går längs gården och känner på väggen och känner att det här är hans.
Ja.
Eller det är deras, det är familjens.
Ja, det är verkligen den här känslan man har när man flyttar till ett nytt ställe, men då tänker man ju, då har man ju förmodligen bott på något ställe som var någorlunda likvärdigt. Men här kommer den här familjen från då yttersta misär till det här fina huset.
Och det är ju så mycket mer, för att det här är ju inte bara ett fint hus. Utan det är ju trygghet, stabilitet och faktiskt ha hittat en fristad som inte är Isfolkets dal. För hur fin Isfolkets dalen var, så var det ju fortfarande en fristad som hade lika med tecken med fängelse, för de kunde inte lämna.
Ja, och bo i en norsk fjälldal är kanske inte för alla.
Nej, jag skulle väl säga att nej, alltså det känns inte som en rolig grej. Särskilt inte när de beskrev hur sjön bottenfrös vissa vintrar, de inte kunde ens fiska och all mat tog slut.
Och Tengil och Silje är det här perfekta paret, och så Tengil glömmer ju inte sin hustru, utan han kommer ihåg hennes dröm och lyckas få fram de här lindplantorna.
Mm, plantera dem.
Ja, det måste väl vara färdiga lindar som kom någon annanstans ifrån.
Ja, men små. Alltså, jag tänker att de är en så här kanske, ja men typ en meter höga kanske.
Och så blir det Lindalén. Och så går han runt och gör konstiga saker med lindarna.
Och jag är inte helt säker på om det är bra grejer alltså.
Nej, det är nog bra grejer, eller?
Ja, men igen, han borde kommunicerat det.
Ja, definitivt borde han ha kommunicerat det.
Mhm. Det är allt jag säger. Ska man gå och läsa skumma besvärelser över lindarna, kanske man ska upplysa sin fru om det.
Ja, och sen blir det fler lindar med tiden, så att vi får se hur länge de håller uppe det där.
Men vi har ju också det här med att Silje är fortfarande gravid.
Dags att föda barn.
Och då får också ska jag backa lite den tiden, att när de kommer fram så funderar jag faktiskt Tengil på att Silje förlorar barnet.
Ja, han är där och pillar på sina pulver.
Men vem stoppar honom då?
Sol, hon vet allt om pulver.
Hon vet allt om pulver och säger, fast du vill väl inte Silje så ont? Och det vill ju inte Tengil egentligen. Han vill ju bara att hon ska leva. Och han är rädd att barnen ska ta livet av henne. Så att, men han gör som Sol säger och stoppar undan sitt dödliga pulver. Eller ja, dödligt för barnet. Inte för
Silje. Är det här Sol blir av med sina pulver eller blev hon det tidigare?
Jag tror, hon blev av med dem när hon löste problemet.
Ja just
problemet.
Det, hon dödade lönnmördarna.
Men sen får hon tillbaka de här.
Ja just det, det får hon, ja.
Mm. För att han tycker att, ja men du har ju ändå visat dig, ja. Ja, han visar att han litar på henne, så han ger tillbaka henne medicinerna. Och det, hur smart det var, det kan man ju.
Jag vill ju se innehållsförteckningen på Hannas grejer. För det här är ju verkligen intressant påse med saker.
Jag tror att i senare böcker så kommer det berätta lite mer om vad som är i det. Men just nu känns det bara som ett så här mystiskt hummelmummel av saker.
Ja, det är nog rätt sätt att berätta också. Att vi vet att det finns den magiska påsen med massa saker i, men jag vet inte vad det är än.
Ja, men det är så här gamla grejer också, så här, som Tengel säger faktiskt här. Att det är så här, det är recept som har gått ur släkten. Ingen vet längre hur man gör de här grejerna. Och det är rätt hardcore.
Det är rätt hardcore. Och det är inte allt som finns i den här säcken, men mer än så kan vi inte säga nu.
Nej, jag vet inte.
Åh, det finns saker i säcken. Håll ögonen på säcken.
Släpp den inte ur sikt. Nej. Och framförallt ge den till barn som vill döda andra.
Precis, ge den inte till Sol.
Ja. Och Sol har ju säcken nu. Fan också.
Ja. Uh-oh.
Det här kommer gå dåligt. Men allting går ju ändå bra, liksom, förutom att lindan har planterat. Tengel är framgångsrik läkare med massa rika människor. Frina säger, jag har en läkare med helande händer. Ni vet att ni vill få handpåläggning av honom.
Och jag tycker väl att den här reaktionen på hans läkemetoder kommer väldigt långsamt. Att folk ändå, men det kanske antyder just hur skrockfyllda folk var på den tiden. Att de var beredda att ta det här ifall det fungerade. Och ja, alla var kanske inte så anti-häxor som ja, det framstår ibland.
Jag tror, det här är min teori, att om Tengel hade gått ut bland vanligt folk och börjat så här, använda som läkaren händer, så hade han åkt dit snabbare man kunnat säga pulverhäxor.
Men det gör han ju på de här.
Nej, fast han börjar ju hos de rika. För att när han går, och de rika är ju mer upplysta och tycker att det här är en bra grej. Och däremot tycker att vi vill behålla honom. Vi struntar ju om det är häxor, men vi tycker han är bra. Så när han sen går ner till de mindre rika och börjar utöva sin läkkonst där, så har han ju de rika i ryggen. Ingen kan ju röra honom då.
Men det är verkligen farligt förstås, men han gör ju väldigt mycket nytta.
Ja, men det är jättefarligt. Och det känns ibland som att du har ägnat ett helt liv, Tengel, åt att fly från dina häxkonster. Och så går du och använder dina häxkonster.
Ja, väldigt farligt beteende för att riskera sin unga familj.
Ja, men det funkar ju.
Han är helt enkelt för god. Han måste göra nytta för alla. Och kan inte bara tänka på de sina.
Jag funderar på om det är så att det är kanske ett arv som spelar. Han måste använda kraften på något sätt. Annars så funkar det inte.
Att den används för så mycket ont. Så nu måste den användas för gott.
Men sen har vi ju nu. Så går vi ju vidare till de mer dramatiska händelserna i böckerna. Och det är ju att Silje ligger i barnsäng.
Nu är det födseldags.
Ja, och det har ju. Det båda ju inte gott alltså.
Nej, här är det verkligen farligt.
Det har ju byggts upp att det har varit svårt. Och det som kulmen för mig blir när Sol springer Tengel till mötes och ropar far, mor i sjukhus. Aldrig kallar dem för mor och far annars. Då vet man att det här kommer inte gå bra. Nu dör Silje.
Ja, jag var helt övertygad om det första gången jag läste boken.
Ja, jag med. Jag visste att nu, jag tänkte att nu stryker
hon. Allting har gått så bra här också. Nu är det för mycket dyl. Nu behövs det konfliktprov i boken.
Ja, men precis. Och det hade ju liksom berättats upp för att ja, men nu kan Tengel faktiskt ta hand om barnen. För att de är på en safe plats. De har en surrogatmamma i Charlotte Freden och Maiden. Silje stryker med att det var uppbäddat för.
Mm, men inte sen, så.
Nej, hon klarar ju sig. Hon överlever.
Och det jag blev allra mest överraskad av var just den här sonen som föds. För han var väldigt oväntad.
Ja, lilla Are.
Så jordnära.
Så tungrodd.
Mm, en bonde. Hela vägen.
Bonde in i märgen. Väldigt så här jord och skörd och bröd. Väldigt olikt de andra barnen.
Ja, väldigt olikt alla vi har träffat hittills. Och det var ju ja. Väldigt fint tycker jag.
Ja, faktiskt. Sedan så får jag ta upp det här igen. Att Are föds, allting går jättebra. Men jag vet att vi har gått igenom det här lite grann. Att de har inte koll på hur många drabbade det var i generationen. Men det känns ju som att Tengel orar sig lite för mycket för att Tilly ska få ett drabbat barn till. Eller ett drabbat barn överhuvudtaget.
Ja, han verkar inte alls tro på att det är en per generation.
Nej, och sen nu liksom när man fått det i den här boken bekräftat att Hanna är en generation äldre än Grimar. Och två generationer äldre än Tengel. Och så Vega är äldre än Hanna.
Ja, vi har fyra generationer med en i varje.
Precis, fem med Sol
ja,
också.
Och då är frågan, kommer det en till i Sol-generationen? Det verkar ju otroligt.
Nej, men precis. Bara för att Tengel eventuellt har hört att det finns något tal i de senaste släktleden emot honom.
Ja.
Men jag förstår att han är orolig.
Ja. Är det här vi hoppar en massa år nu?
Det är nog här vi hoppar, ja. Det är här vi hoppar en väldans massa år.
Ja, och den här serien täcker ju då nästan 400 år, så att det är dags att hoppa lite.
Ja, och då hoppar vi några år framåt. Och då kan vi säga att Sol var 7 när vi lämnade henne, nu är hon 14.
Ja, och det här jag tycker boken är, fram till nu var jag väldigt överraskad. Jag kommer inte ihåg att boken var så här bra.
Nej, men vi pratade ju lite om det sist, att liksom både du och jag upplevde häxjakten som en rätt seg bok. Och Nej.
Nej, fram till hit var den jättebra och nu tycker jag väl att det kommer de svagare partierna, men de var inte dåliga.
Nej, men det är lite så här, det har byggts upp en väldigt bra stämning i första halvan av boken, man oroar sig väldigt mycket för Silje, man oroar sig hur det ska gå. Och som ett tidshoppet får man reda på att man får ju väldigt snabbt recap att det har gått bra för familjen.
Ja, det går väldigt bra.
Dag och Liv är bästa vänner. Are är jättebra. Sol är hejdundrans vacker.
Ja, Dag är accepterad och Charlotte har kommit ut och berättat.
Ja, det är väldigt fint. Silja har börjat måla.
Ja, mäster Angrim.
Ja, precis. Det tycker jag är jättefint. Det är faktiskt väldigt överraskande när man läste om det. Hur starkt det berör den. För att, så här, att hon var så här, men hon vill måla.
Nu får hon måla. Det är jättefint. Det här är drömmen för alla konstnärssjälar.
Ja, men precis. Hon får måla. Men hon får inte måla som kvinna.
Nej, det smäller man ofta.
Men hon får ändå måla som en underpseudonym av en man. Och hela konstnärskåret känner till att hon är kvinna. Och tycker faktiskt att hon målar bättre än någon annan de sett innan.
Ja, den storyn hade jag gärna sett mer av faktiskt. För det lät väldigt intressant.
Ja, men faktiskt. Det hade varit intressant att spinna vidare på det där.
Ja, det är en del intressanta saker som snabbspolas lite.
Ja, och Tengel har blivit jättekänd för sina läkande händer. Han jobbar visserligen halvt ihjäl så är jättetrött, men det är smällar man får ta när man är framgångsrik.
Ja, och Dag flyttar upp till Gråstensholm och börjar fundera på sin framtid här. Och...
Mm, Are ska bli bonde. Det är väl så här, han ska ta över Lindalén och allting ska gå bra.
Det är faktiskt bara Liv som framstår som lite karaktärslös här.
Mm, hon framstår som... Visst, så sägs hon är väldigt lik Silje på många sätt. Man får reda på att hon tycker om att måla lite grann, att hon är väldigt söt och mjuk. Men hon är väl den blekaste av barnen.
Ja, definitivt. Alla andra har en tydlig karaktär här. Ja, Solmäster allt och förstås. Hon är väl en av de tydligare karaktärerna i hela sagan.
Ja, men jag tror det här någonstans också får reda på vad det är Tengel faktiskt har gjort med de här jävla lindarna.
Ja, de är besvärda på något sätt att de visar hur personen i fråga mår.
Mm, och han har gjort en för alla i familjen plus Charlotte och Fridherrinnan Mejda.
Och då undrar man, vad händer om någon skulle dö?
Mm.
Det är ganska deprimerande att leda om det bara står en massa döda lindar.
Ja, igen, jag tycker han borde kommunicerat ut detta.
Ja.
Men, alla har det jättebra, lilla solskenshistorien.
Mm, men det ska vi ändra på.
Ja, för nu kommer inkvisitionen.
Ja, och här kommer den första riktigt så här dåligt sandemoiska karaktären. För att jag tycker att Margit har en förmåga att göra schablonkaraktärer ibland när hon är lite lat. Och den här kyrkovaktmästaren är bara genomrutten på alla sätt. Han har ingenting förmildrande alls.
Nej, men han är som jag tänker med en creepy snuskummer i kyrkokläder.
Ja, han är verkligen.
Han är lidlig, massa snuska fantasier, sniken, gnidig, lite förgrämd. Alltså verkligen en riktig klischéfigur.
Ja, det finns ingenting förmildrande överhuvudtaget.
Nej.
Och de här karaktärerna kommer tyvärr tillbaka senare i sagan.
Men, den här kyrkvärmätan springer då och skvallrar för den norska inkvisitionen.
Ja, och de får för sig att de ska skicka herr Johan som har betydligt mer innehållsrik karaktär.
Ja, tack gode gud för det. Och egentligen, som sagt, när man tänker på det är konstigt att inte inkvisitionen vet att undersöka dem tidigare. Men rika personer håller händerna av sina favoritmänniskor.
Ja, man undrar hur inkvisitionen i Norge såg ut och var organiserad egentligen. Men här kommer i alla fall här Johan. Och jag har svårt att inte tänka på honom som Johan i Johan och Pellevin. Jag ska försöka inte göra det.
Tack för den mentala bilden, då kommer jag tänka mig som honom också.
Ja. Och han är så sjuk eller så svag och han måste ha hjälp.
Ja, han hostar sig fram och blir omhändertagen och de bäddar ner honom i en säng och hela familjen tar ju hand om honom här.
Ja, de misstänker honom lite någon gång, men alltså, det här verkar så genomskinligt så att man blir lite förvånad över att de är så naiva.
Ja, precis. Alltså, för att han bäddas ner och Are bara, du får inte säga det här, men Sol kan trolla, men det är en hemlighet, okej. Okay. Och sen springer han iväg och jag kände bara, ja...
Kanske borde ha pratat med barnen om att så här, avslöja inte att alla är häxor.
Precis. Ja, liksom, det är coolt att Sol kan trolla. Vi accepterar henne för den hon är. Men kan vi snälla inte prata om det utan familjen?
Hur har alla hört det där då som jobbar på Gråstensholm och sådär?
Ja, men det känns som att de måste ha gjort det. Med tanke på att när herr Johan ligger till sängs så känns det som att alla i familjen bara droppar ur saker som skriker. Några familjemedlemmar har magiska krafter. Nej, vi går inte i kyrkan. Ja, vi är en konstig familj.
Och här trodde jag väl att Johan skulle helt enkelt börja tycka om dem och välja att inte förfölja dem då. Men slutet var lite oväntat faktiskt.
Slutet var väldigt oväntat.
Jag trodde du skulle få en riktig solskenslösning.
Ja, jag hade hoppats på det också.
Men inte när sol är i farten.
Inte när sol är i farten. Men vi är inte där än. För här, det hände lite grann den här kyrkvaktmästaren som tack och lov inte är med så ofta, men som ändå lyckas stå insut i en mystisk mantel på ena gårdshörnet och viska skumma saker till herr Johan.
Ja, han är en riktig lajvare. Han kommer i sin mantel och viskar skumma saker.
Nu ska vi vara snälla mot lajvare.
Jag blir så här, på kvällen på live liksom, konstiga killen i manteln kommer och viskar konstiga saker.
Jag har mött mig här borta om något glas. Det blir bra. Man bara, ja.
Det blir nog bra.
Fast nej. Ja, men han är så fånig på riktigt.
Ja, han är jättefånig.
Och då har vi ändå båda två varit rejäla mantellajva en gång i tiden. Och vi tycker det är fånigt.
Ja.
Men Sol tycker, jag ska häxa lite grann.
Yes.
Och herr Johan ser detta och Sol visar ju glatt upp allt vad hon gör.
Ja, och just det faktum att han inte springer iväg och rapporterar direkt fick mig att tro då att han, ja men han tycker om dem.
Ja, precis, att han har sett, att han faktiskt har sett ljuset utifrån, eller liksom borta, liksom, han har sett ljuset när han varit borta nu från den här norska inkvisitionen. Han ser liksom hur medmänsklighet ser ut, och det är ju väldigt ett tänkande tro på också. Han tar ju berätta liksom att så här är vår familjehistoria, för att han tror ju stenar på att medmänsklighet är väg till andra människors hjärta.
Ja, men vi måste ta livet av kyrkvaktmästaren och introducera Klaus först då.
Ja, Klaus först! Den robuste virile drängen med lite intelligens.
Ja, den pantade drängen.
Jag tänker på honom som Nalle Puh.
Han är lite Nalle Puh faktiskt.
Ja, mycket liten hjärna. Och mycket stora fördelar.
Och han är ju helt bortkollrad.
Ja, stackars. Jag tycker lite synd om Klaus. Han har ju inte en chans mot när Sol går in och bestämmer sig för att hon ska förföra
honom. Av Sol som är 14 då, olämpligt nog.
Jag vet! Nu när man tänker tillbaka på det, det är väldigt, väldigt ung.
Ja, det är ingenting jämfört med Game of Thrones förstås, men...
Game of Thrones har ingen tjej på 14 år som stormar in och bestämmer sig att du och jag ska ligga.
Nej, det kanske man inte har faktiskt.
Nej.
Det är sant. Jag måste inflika här att Sol är utan tvivel, och alla människor har sett reagera på Sagan om Isfolket, så är Sol by far den mest populära karaktären i hela sagan. Ja, det är någonting primalt med Sol som tilltalar folk. Men hon är ju jätteond.
Hon är jätteond. Och jag får ju säga så här att om för att ta en liten sidostory, för 1000 år sedan, i början när du och jag faktiskt träffades då, så var ju vi båda med i Svenska Isfolksföreningen.
Vi ska nog, när vi är klara med sagan ska vi ta upp ett antal andra isfolketämnen, och ett av dem är Isfolketföreningar.
Men det jag tänkte på då, att jag valde ju att spela Sol då i den föreningen. För jag tyckte Sol var jättecool och jättefräck.
Hur lyckades den rollen vara ledig?
Jag vet inte riktigt.
Det måste ha varit en Sol som precis har slutade där. Alla hade var sin roll i föreningen. Och Sol var ju den roll som gick åt först alltid.
Ja, men jag såg att hon var ledig, så jag slängde mig på mailen och bara sa jag vill vara Sol. Och så blev jag Sol. Och, alltså det är en, och jag valde så för att jag tyckte Sol var den coolaste rollen. Hon var jättefrispråkig, hon hade hur mycket bra egenskaper som helst. Jag tror att jag på något sätt i min tonårshjärna bara... Nej, men hon har dödat folk. Men det är lugnt i tonåren.
Ja, i tonåren får man förgifta folk.
Ja, men lite så.
Om man tittar
så.
På Isfolket forum också, så ser man att det vanligaste namnet är någon permutation av Sol. Sol Angelica, Sol, Sol av Isfolket, Sol, 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 Sol A.
Ja, men det är det absolut vanligaste. Hon är liksom... En av dem, alltså hon är nog kanske den mest populära karaktären. Det får vi se. Och när vi någon gång i tiden är klara och gör en omröstning.
Hon kommer att vara huvudpersonen i nästa bok.
Dum-dum. Men Sol förför alltså Klaus. Han har inte en chans. Det blir jättehett och jättetrevligt för dem båda. Och sen kommer Sol ut där. Och sen tycker hon att den här kyrkovaktmässan är jobbig. Så hon dödar honom.
Ja, då har vi dödat 6 personer.
Ja, killcounten stiger. Och här kommer det lilla roliga grejen, för Tänkel kommer ju faktiskt på ett sätt på henne här.
Hej, du håller på att döda folk, det är inte bra.
Och hon bara, nej, men han kommer inte besvära oss mer. Han var dum, nu går vi hem och äter mat. Hon säger faktiskt typ ungefär så.
Du får inte ha en säck full med magiska saker.
Nej, ge mig allt. Och här får man ju äntligen se Tänkel använda mer av sin förmåga än bara hans läkande händer. Och det är så fascinerande, för jag... Fram tills nu har jag tyckt att Tengel var så här, ja men han har jättemånga bra egenskaper, han är jättestark. Men jag har alltid bedömt honom som lite klen, magiskt sett. Och här får man faktiskt bara en glimt av att han faktiskt är otroligt stark. Han är starkare än Sol.
Det är ju faktiskt en otroligt bra egenskap. För vi kommer att se drabbade som Tengel senare i serien. Och de kommer att använda hela sin magiska förmåga. Men vi får aldrig se Tengel göra det. Vi får aldrig veta riktigt vem Tengel var rent magiskt. Vad han kunde och inte kunde.
Jag undrar ibland hur han skulle blivit om han varit ond. För då hade han ju använt hela sin onda kraft. Jag tror att det blir till.
Ja, och han hade ingen lust att hänga i dalen och sitta i en stuga och vara ond där, utan han hade spridit sin ondska.
Jag tror att för världen hade det varit otroligt dåligt.
Ja, så Tengels prestation där att hålla nere sina och välja det goda är ju väldigt stor.
Och här får man väl liksom, för min sida i alla fall, den första liksom en stor förståelse för att hur mycket det tar på honom att faktiskt hålla det här i schack.
Det är nästan lite frustrerande om vi inte får veta vem vad Tengel kunde.
Nej, men precis. Det är liksom, man får se det här att han faktiskt är så, att han är så grym. Och sen så blir det ingenting mer. Kanske senare, men inte nu.
Ja.
Så han tar Sols grejer, och det är väl en väldigt bra sak. Så här, Sol ska inte springa runt och döda folk.
Men hon ska få tillbaka dem.
Ja, hon får tillbaka dem när hon blir, vad är det, 20?
Ja, du får tillbaka dem i början av nästa bok, säger Tengel.
Mm, för då har du lärt dig, just det. Hon ska hjälpa honom i hans läkekonst. Och då ska Tengel säga att det kommer visa att du har lärt någonting och sen får du tillbaka dina grejer.
Ja, det kommer förstås att fungera.
Absolut, det är det som behövs, tror ingen av oss alls. Men herr Johan då,
ja,
som nu är ensam kvar utan sin dåliga sidekick, kyrkovaktmästaren.
Riktigt klass sidekick. Och Tengel provar här den, ja, att resonera med honom och visa, berätta allting och låta honom göra ett val. Och det fungerade ju.
Ja, det fungerade jättebra.
Men Sol är inte nöjd med det.
Nej, Sol tycker lite brist på livsvilja. Det ska du.
Dödskramen!
Mm. Och sen så löste Sol hela problemet.
Mm, som redan var löst.
Ja, det var ju redan löst. Han var ju liksom redan on their side.
Ja, det var jättehemskt när stackaren går bort sin mat till de fattiga och hoppade från en klippa.
Ja, men precis. Och han hade ju redan kommit till partiet att nej, men jag vill inte. Jag ska inte. Den här familjen är bra.
Ja.
Men Sol tyckte att Så då är vi alltså uppe i 7 på Sols
kyrka. 7 döda för Sol. Då ligger hon för Hanna. Hanna hade nog haft ihjäl några i dalen också.
Men för att vara typ en 14-årig flickung så är 7 rätt.
Ja, hon är inte klar än. Och sen den här slutscenen där hon dansar omkring och ja.
Ja, dansar omkring och säger att snart Hanna, snart så kan jag...
Snart kan jag dyrka djävulen och
åka till
blåkulla och göra allt det där som man inte ska göra.
Ja, men precis. Och, så här, och då känner man liksom att hela Tengel säger, men du kommer lära dig. Man bara, nej, alltså hon kommer inte lära sig. Hon kommer lura byxorna av er allihopa.
Ja, det här ser inte alls bra ut inför nästa bok.
Nej. Men det är en väldigt bra uppbyggnad inför nästa bok. Som är Sols egen bok.
Riktigt bra. Och med det fina namnet Avgrunden.
Woho! Åh, vad bra. Eller dåligt det kommer bli.
Jag tyckte det namnet var så bra faktiskt. Jag går ut ett fanzin en gång i tiden som hette Rösten från Avgrunden. Ja, och det namnet kom delvis i alla fall från den här boken. Som jag just läste i samma veva som jag gav ut första numret av fanzinet.
Det är ju jättefräckt. Du får se om du kan hitta någonting av det.
Ja, jag har koll på alla de grejerna. De relaterar inte till isfolket dock.
Nej, men det är kul.
Ja, Avgrunden. Riktigt bra namn.
Mm, sen tar vi nästa avsnitt.
Ja, det gör vi. Ni kan gå in på forumet och betygsätta den här boken. Jag ska länka i anteckningen efteråt. För vi har en omröstning då om alla isfolkets böcker. Vilken är bäst? Och vi frågade ju några på forumet vad de tyckte om den här boken. Och då ställde vi samma frågor som förra gången. Då. Vad tycker du om häxjakten? Vilken karaktär är din favorit? Och vilket ögonblick var det mest känslosamma för dig?
Ja, precis. Och jag kan börja med att läsa upp från Heike som har svarat så här. Det var länge sedan jag läste serien nu. Men jag minns att ett av de mer krystade och bisarra citaten kommer från den här boken. Det är Silje som under ett hett möte med Tengel kläcker ur sig. Jag är spetsad, fastnagd av mitt livs överväldigande förtjusning.
Min fru brukar citera konstiga isfolkscitat lite då och då, men just det här brukar hon inte säga.
Det ska du nog vara glad för.
En favorit är våt som ett slipprigt skogsdike. Det kommer vi till i en senare bok.
Åh, nu minns jag vilken det är. Ja, gud vad roligt.
Ursäkta, jag avbröt dig.
Ja, Heike skriver vidare. Häxjakten är en kanonbra bok som jag minns den. Livet i dalen är bra beskrivet. Siljes känsla av instinkthet är påtaglig. Flykten därifrån under branden är gastkramande. Bästa scenen som verkligen värmer hjärtat måste vara när Charlotte får veta att Dad lever. Jag tycker alltid att det är lite tråkigt när det blir stora hopp i handlingen, och här är väl ett glapp på 6-7 år. Annars en av favoriterna.
Det är ju förstås tråkigt, men det är nödvändigt om man ska göra 400 år på 47 böcker.
Ja, det hade inte funkat.
Så annars kommer det bli hopp, och det kommer hopp som är större än det här. Nästa recension, eller nästa svar, är från Emily Nordin som säger: jag älskar häxjakten, det är en av favoriterna i hela serien. Det är så mycket som får sig början här, till exempel deras tid på Lindalen och Gråstensholm. Jag har svårt att välja en favorit av alla underbara karaktärer, men om jag säger någon så får det bli Sol. Det finns många känslomässiga stunder i boken, men en av mina favoriter är Charlotte Maiden och hennes mor ser hur Tengel kärleksfullt tar tag i Dags hosor som lockar ner. Då smälter mitt hjärta.
Nästa svar till Galgdockan, som skriver så här: häxjakten är en av mina favoriter i serien om isfolket. Det jag minns bäst är den klaustrofobiska känslan som Silje känner i dalen. Hon vet att hon är trygg, hon har sin älskande familj, men det känns att hon vill något mer med livet. Paniken och skräcken när knäktarna kommer och familjens desperata flykt undan ondskan känns väldigt levande och nära. Särskilt då Silje vet att hon är gravid men inte vågar berätta detta för Tengel, då hon är rädd för hans reaktion och i långa loppet att förlora det barn som hon bär. En väldigt kort sekvens, men enligt mig en väldigt viktig, är den styrka som Hanna visar när hon möter knäckarna stående och ser att ingen av dem kommer levande från fjället. Och favoritkaraktär är Silje. Vi får följa henne från den insegna dalen till ett liv som hon verkligen älskar. Hon växer och blir starkare mentalt, och den fantastiska kärleken mellan Silje och Tengel löper som en röd tråd genom hela boken.
Du hoppar över sista hon sa där.
Ja, hon säger: go Dan och Setsuna! Se fram emot nästa avsnitt.
Så ja.
Och det klappar vi oss själva på.
Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend.
So Robert, tell the people, what's a pretendian?
It's just what it sounds like, Angel, a pretend Indian.
Someone who fakes being one of us?
Someone who impersonates a native.
We're talking about real scammers and con artists.
There are pretendians teaching at universities, pretendians running governments, pretendians in Hollywood.
On our new podcast, Pretendians, we'll tell you the incredible story of these jaw-dropping frauds.
Who are they? Why do they do it? And how the heck do they keep getting away with it?
Listen to Pretendians on Spotify or wherever you get your podcasts.
Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.
Nästa person är Blodshämnd som säger: jag gillar häxjakten. Den innehåller mycket spänning och ändå en talande historia. Favoritscener måste ändå vara sexscenerna. Silje och Tengel utanför huset i dalen. Deras häxas och Ares födelse när Silje berättar om sina fantasier samtidigt som hon tillfredsställer Tengel. Kanske inte så mycket beskrivningar, men tillräckligt för att fantasin ska spinna iväg. För inte glömma när Sol förför arme Klaus eller hans egen kärleksscen vid trädet. Favoritkaraktären måste vara Silje och Charlotte. Båda goda och villiga att offra sig själva för andra. Och det känns som samma ögonblicket är när Tengel blir arg på Sol och hon kallar honom far. Blev riktigt rädd för honom då. Annars Ares födelse, att först få läsa om Tengels hat som sen övergår i en djup kärlek för dessa liv.
Ja, och sen har vi Silje Arngrimsdatter. Jag tycker detta är en av de allra bästa böckerna i serien. Den första delen, fram till och med Ares födelse, måste vara något av det bästa Margit någonsin har skrivit. Historien är så levande, så intensiv och dramatisk. Men den sista delen, med herr Johan och en 14-årig sol som förför och mördar, det drar ner lite grann. Jag hade gärna spenderat lite mer tillsammans med Silje, Tengel och de små barnen, både i dalen och efter att de kommit till Lindalen. Och varför tog de inte ordentligt farväl med Eldrid? Jag tycker det är lite fel att de inte besöker henne förrän de drog vidare söderöver. Och favoritkaraktär. Silje är främst favoriten, men det är också väldigt många fina ögonblick med Tengel i den här boken. Kärleken mellan de här två blir mycket starkare här. Den speciella förståelsen mellan Tengel och Sol kommer bra fram.
Ja, sen är det också fint med Tengels lilla hämnd mot Jeppe Marsvin. Den missar vi helt. Jättebra.
Och vilket ögonblick var det mest känslosamma då? Det var, och hon skriver: jag är verkligen glad i båtturen på sjön i Folkets dal. Silje sitter och tänker på sin lilla familj, så fylld av kärlek och stolthet, men samtidigt så ledsen för att hon inte duger sin husmor. Att barnen bär dåligt gjorda kläder, att de blir nedsedda av andra i dalen. Scenen växer verkligen, och det, och sen när Sol och Dag får om sin bakgrund, det är också väldigt fin. Och det är en scen som också är väldigt rörande, den här Grimar som blir så glad för att han blir bjuden på mat, något han aldrig någonsin har upplevt förut. Flykten från den brinnande dalen är väldigt intensiv och spännande och otroligt ledsam. Ögonblicket och Dag, då Charlotte får Dr. Charlotte får vetskap om dagar, också väldigt känslosamt. Samma är första mötet mellan dem.
Sen har vi Paladin som säger att min favoritscen är när Charlottes mor bestämmer sig för att bryta alla konventioner och kämpa för Dag.
Mm, det är en fin scen.
Det var tittarreaktionerna, eller svaren på frågorna. Vi tänkte också prata lite om fel och missar i boken, för det är ett kärt gammalt isfolksämne. Det är svårt att skriva 47 böcker.
Mm, utan att bli lite missar. Ja. Och det finns ju en tråd på forumet om detta som har varit aktiv under ett flertal år. Så vi tänkte ta lite grann från den.
Ja, tråden är inledd den 3 september 2006 faktiskt. Och här är då sagan om trollkarens lärling som tydligen härrör från Göte, alltså på 1800-talet. Och det är grunden då för filmen Fantasia från Disney då. Så att, det är ganska konstigt att Silje känner till den då.
Det borde hon verkligen göra. Det är ett rätt stort film att det är en rätt välkänd saga.
Precis. Och sen har vi Livs hår som är... Först är det brunt och sen är det rött.
Sen är det lite allt möjligt.
Ja, men jag tror i och för sig det kan ju vara brunrött kanske. Eller så föddes hon med nötbrunt hår för att sen bli kastanjerött.
Ja, så frågan är om det är ett fel eller om det faktiskt är så att Margit har tänkt en utveckling på hur hårfärgen har blivit och sen inte bara det har framkommit till så tydligt.
Det är ju tråkigt för Liv då, att det mest intressanta med henne var vilken hårfärg hon hade. Men Liv har chansen att göra intryck på oss i framtiden. Många hänger upp sig på språkgrejer och det finns ju mycket norska ord som smyger sig in i böckerna då, men det hoppar vi över för det händer ju hela tiden.
Annars verkar häxjakten vara en överraskande fel.
Ja, den är verkligen felfri.
Vilket är ett stort plus.
Just det, sen har vi fel som går in i nästa bok också som vi inte kan ta upp här. Så, då var vi klara med dem. Vi skulle bli väldigt glada om ni recenserar oss på iTunes när vi väl ligger uppe där. Vi ligger inte uppe där nu, men jag tror att de flesta som lyssnar på avsnittet kommer att lyssna på det på iTunes. Så att recensera oss jättegärna på iTunes. Vi kommer läsa upp alla recensioner på podden tills de överväldigar oss. Och det var allt för idag då. Var kan lyssnarna hitta mer av dig, Anna?
Ja, jag bloggar ju som en del vet på setsunaseras.blogspot.se. Där kan man läsa mycket om mig. Jag bloggar rätt regelbundet. Och så kan man även följa mig på Twitter. Där heter jag Anna Seras. Och där twittrar jag mycket om kattungar och spel. Så det kan bli intressant. Men vad kan lyssnarna hitta mer av dig då?
Ja, jag gör med den här fyra podcast då. Den som kanske är intressantast för folk som gillar isfolket är Fan of History. Finns på YouTube och på iTunes. Handlar om antik historia. Jag gjorde ett avsnitt idag som handlade om det första messeniska kriget mellan Sparta och Messenia. Som utspelades ungefär år 730 före Kristus. Jag finns på Twitter som @DanHörning. Jag finns på Facebook som Dan Hörning. Och jag är den enda människan i världen som heter så. Så att, ja, det borde vara lätt att hitta. Vi har också ett Isfolket forum. Sök på Sagan om Isfolket forum på Google. Det är lättaste sättet att hitta det. Där ni är varmt välkomna att delta i diskussioner om isfolket. Där för vi diskussioner om isfolket sedan 2005. Så vi ska faktiskt fira att forumet har funnits i 10 år med en uppesittarkväll. När massor av folk kommer in till forumet och sitter och chattar med varandra. Den 27 september.
Precis. Och jag vill också påpeka att på isfolketforumet så pratar vi inte bara om isfolketböckerna. Vi pratar en del om Margit Sandemos andra böcker. Och en del andra saker som rör. Ja, allt som rör himmel eller jord. Så jag kan verkligen rekommendera att gå in där. För har ni någon gång läst isfolket så kommer ni träffa så mycket underbara människor där att dela era intryck av böckerna med. Så gör det. Det är det bästa ni någonsin har gjort.
Vi funderar på att göra något speciellt den 27 september också. Men det tar vi i så fall upp i nästa avsnitt om vi bestämmer oss för det. Jag tror vi är klara för idag. Tack för att ni har lyssnat.
Sky or road, the Just